Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext den tredje söndagen efter 13 dagen. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Johannes i det 4:e kapitlet och från den 46:e versen. Så kom Jesus tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. En kunglig ämbetsman hade en son som låg sjuk i Kapernaum. När han fick höra att Jesus hade kommit från Judén till Galileen gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som var döende. Jesus sa till honom: om ni inte får se tecken och under, tror ni inte? Ämbetsmannen sa: Herre, kom ner innan mitt barn dör. Jesus svarade: gå, din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som berättade att hans son levde. Han frågade vid vilken tid han hade blivit bättre. Och de svarade: igår vid 7:e timmen släppte febern. Då förstod fadern att det hade hänt just vid den tid då Jesus sa till honom: din son lever. Och han kom till tro med hela sin familj. Detta var nu det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han kommit från Judén till Galileen. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, idag får vi fråga oss: varför tror människor på Jesus? Man kanske inte alltid ställer frågan på det sättet. Det är ju viktigt att människor tror på Jesus. Men det är också viktigt varför man tror. Och den här tiden på kyrkoåret kan det vara naturligt att den frågan uppkommer. Under 13-dagstiden eller epifania så läser vi om hur Kristi härlighet uppenbaras på olika sätt. Tror människor för att de ser? Eller vad är tron egentligen rotad i? Ja, Jesus talar idag om under och tecken. Om ni inte får se tecken och under, tror ni inte? Och det är ingen verklig förtröstan på Kristus som inte tror förrän man får se tecken eller under. Vi vet att vi ska lita på Jesus även utan tecken. Vi ska tro på Jesus och på Jesu ord. Men trots att Jesus talar på detta sätt så gör han ju ändå tecken. Han botar den dödligt sjuka sonen till ämbetsmannen. Johannes kallar det för just ett tecken. Detta var nu det andra tecknet som Jesus gjorde sedan han kommit från Judén till Galileen. Det behöver inte finnas någon motsättning. Vi ska tro utan under och tecken, men Jesus gör ändå tecken. Och att det kallas för tecken, det beror ju på att det pekar bort från sig självt. Tecknen talar om någonting om Jesus. Då blir tron inte på tecknet som sådant, utan på honom som det pekar på. Och när tron är på honom, då är det en förtröstan som inte behöver synliga tecken, även om Jesus gör dem. När vi nu läser om hur Jesus gör tecken, så berättar de alltså någonting om vem Jesus är. Han vandrar omkring och hans härlighet är dold. Han ser ut som en vanlig människa. Och så uppenbaras någonting mer om vem han är. Vi förstår någonting av hans makt. Hur han kan bota sjukdomar också på avstånd. Vi ser hur han är som person. Vi får se något av hans omsorg. Och vi förstår någonting av hans vishet. Vi kan ju tänka oss den vördnad Johannes måste ha känt när han senare skriver om Jesus. Om att ha fått höra honom tala. Att med egna ögon sett om att ha skådat och rört med våra händer. I 1 Johannesbrevet. Ja, de hade både sett tecken och lärt känna honom som person. Och det är personen som tecknen pekar mot, som vi också har fått lära känna. Och det är vad vi läser om idag. Hur hans tecken pekar på vem han är. Men att han inte vill att människor ska fastna för själva tecknet. Vi förstår att det gör skillnad. Varför man kommer till Jesus. Varför man tror. Jesus hade varit i Jerusalem och firat påsk. Och där har han också gjort tecken. Och många har kommit till tro när de har sett de här tecknen. Nu kommer han till slut tillbaka igen. Han kommer hem till Galileen. Och folket tar emot honom. De har sett vad han har gjort. Även de har varit i Jerusalem. Jesus har inte direkt återvänt till Galileen. Utan vi läser om flera händelser mellan påsken och hemkomsten. Så folket har kanske väntat på honom innan han kommer. Nu har Jesus blivit lite av en kändis genom sina underverk. Som han har gjort i den heliga staden. Och galileerna är glada över att ta emot honom. Det är bakgrunden när mannen i kunglig tjänst kommer till Jesus. Och det är också bakgrunden till det svar som Jesus ger honom. Om ni inte får se tecken och under, tror ni inte. Tecknen pekade ju bort från sig själva. Men många tänkte inte på vad de betydde. Ja, mannen i kunglig tjänst, han har förstås andra tankar i sitt huvud. En fråga om varför människor tror eller inte tror. Han känner till Jesus. Han har hört att han har gjort under och tecken. Ja, han kanske till och med själv har varit i Jerusalem och sett eller hört vad Jesus har gjort. Han hör ju till dessa ni som Jesus talar till. Men han har inte tidigare sökt sig till Jesus. Nu däremot ser han ingen annan utväg. Hans son är sjuk. Ja, han är döende. Det kanske inte är långt kvar. Det finns förstås inte mycket annat i faderns tankar än att sonen måste få hjälp. Vi ser denna ämbetsman. Han har nog fått mycket i livet. En hög tjänst, ett fint hus. Han har tjänare. Men det väger lätt mot sonens liv. Så måste prioriteringarna vara. Men Jesus tar det ett steg längre. Vad vill han egentligen ha? Skulle han vara nöjd om Jesus botar hans son? Och sen lever de vidare sina liv. I tacksamhet till Gud att en stor profet en gång räddade sonens liv. Ja, är det vad han vill när han möter Jesus? Jesus är inte den typen av profet. Därför svarar han: om ni inte får se tecken och under så tror ni inte. Han vill lyfta mannens blick och mannens tro. Så att han inte gör som så många andra. Som tror så länge saker ser bra ut. Vi känner igen tron som bygger på tecken på många ställen i Bibeln. Vi möter den ofta i Gamla testamentet. Vi har gått igenom Moseböckerna nu på bibelstudierna. Och vi möter den också hos Johannes många gånger. Jesus mötte den hos Nikodemus, som också verkar ha tagit intryck av undren i Jerusalem. Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom. Och efter brödundret så möter Jesus folket som frågar: vad gör du för tecken så att vi kan se dig och tro dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, så som det står skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Men vad svarar Jesus? Han talar om att han själv är livets bröd. Han säger att en människa som har sett under och tecken fortfarande inte kan se Guds rike förrän hon blivit född på nytt. Han vill att de ska komma till honom av rätt anledning. Eller kanske rättare sagt att de som kommer till honom av fel anledning ska förstå varför de egentligen behöver tro på honom. Vi har ju svårare problem än frågan om hur vi ska få mat för dagen. Och vi har inte heller gått till djupet med vår situation när vi ser att både vi själva och våra nära och kära blir sjuka och kommer att dö en dag. Vi behöver mer än det som finns i den här världen. Vi behöver inte bara mer hälsa eller goda relationer, trygghet och god ekonomi. Våra djupaste problem sitter inte i våra relationer till andra människor. Det handlar inte om pengar, mat eller kläder, inte om sjukdom eller fara, inte ens om död. Det svåraste är synden. Den synd som fortfarande bor i mitt hjärta. Den som förtjänar Guds vrede och straff. Och den synd vi egentligen alla innerst inne är medvetna om. Men där många människor inte alltid tänker på allvaret. Jesus vill att vi stannar upp inför detta. Vad är det egentligen vi behöver när vi står inför världens frälsare? Ja, det hänger så nära samman med frågan om under och tecken. Det vi djupast sett behöver, det är inte någonting som imponerar i världens ögon. Det är en man på ett kors, sönderslagen, där livet håller på att rinna ur honom. Vår skuld som bärs av Guds son. Men för den som inte har lärt känna sin egen skuld, så ser det bara ut som en tragedi. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för oss som tror är korset en Guds kraft. Där blev hela vår synd straffad. I honom som ibland också uppenbarade sin härlighet. Men ofta lät den vara dold. När Jesus möter den kungliga ämbetsmannen, så är det av omsorg om hans eviga väl som han vill föra bort tankarna från under och tecken. Också ämbetsmannen är ju en syndare. Här finns ju annars en frestelse. Både när vi ser våra egna problem och när vi möter andra människor som har bekymmer, så är det lätt att man först och främst tänker på det man har för ögonen. Det man kan se. Är det man kan ta på och känna. Men syndernas förlåtelse, det är inte någonting vi kan se eller ta på det sättet. Syndernas förlåtelse finns ju i Guds hjärta. Syndernas förlåtelse lär vi känna genom att höra evangelium. Det Gud talar om, vad han har i sitt hjärta. Ja, vi kan känna på vattnet i dopet eller på sidorna i våran bibel. Men detta pekar ju bort från sig självt. Det är löften om att Gud har sonat vår synd i Kristus. En människa kan vara med om många under och tecken utan att för den skull lära känna Kristus. Herre, Herre, har vi inte profeterat med ditt namn och drivit ut onda andar med ditt namn och gjort många kraftgärningar med ditt namn, kommer man att säga på den yttersta dagen. Men det som räknas är att känna Kristus. Det är därför Jesus för ett samtal med den kungliga ämbetsmannen och inte bara botar hans son direkt. Men är det inte någonting lite underligt med deras dialog? Man får ju intryck av att mannen knappt hör vad Jesus säger när han svarar. Ämbetsmannen sa: Herre, kom innan mitt barn dör. Han har fortfarande sitt barn i tankarna. Men vi förstår av Jesus svar att någonting måste ändå ha hänt i mannens hjärta. För Jesus fortsätter inte att undervisa om vad som är viktigast. Utan han talar till mannen som han har förstått det han nu behöver förstå. Och vi ser också av fortsättningen att det verkligen är så. När mannen och hela hans familj kommer till tro på Jesus. För Jesus vet vad mannen tänker. Han vet redan när mannen kommer vad han behöver höra. Och han vet nu att en förändring har skett i hjärtat. Även om orden inte visar på någon förändring. Det kan vi också tänka på när vi talar med människor. Vi känner ju inte deras hjärtan eller kan läsa deras tankar. Vi hör vad de säger. Och ibland ger de inte uttryck för någonting annat än det de gjorde från början. Trots att ett frö kan ha såtts. Kanske tar en stund för fröet att slå rot. Kanske har de fortfarande tankarna ganska fulla av någonting annat. Även om de också börjat förstå vad som faktiskt är viktigast. För visst är det naturligt att denne fader fortfarande har sin sjuke son i tankarna. Även om han börjat ändra perspektiv och börjar förstå att under och tecken har ett begränsat värde. Så bär han ju sin son på sitt hjärta. Naturligtvis känner en fader en sån omsorg. Och han bär nu fram den än en gång till Jesus. Kom innan mitt barn dör. Han har ju redan oroat sig under resan på 4 mil. Han vet inte om sonen ska överleva innan han kommer tillbaka. Det finns ingen tid att dröja. Jesus svarar honom. Gå, din son lever. Undret har skett. Och mannen tror på Jesu ord. Han gör som Jesus har sagt. Och han kommer att upptäcka att det verkligen är sant. Sonen är frisk. Ja, det är kanske bättre att tala om 2 under. Jesus har givit fysisk hälsa och liv till pojken. Och pojkens far har fått eller kommer snart att få andligt liv. På vägen hem måste han ha övernattat. Och tjänarna som kommer och möter honom, de har inte genast lämnat när pojken tillfrisknar. Därför möts de inte förrän nästa dag. När tjänarna kan vara säkra på att febern inte kommer tillbaka. Det är ett tacksamt uppdrag att möta ämbetsmannen och berätta de goda nyheterna. Att hans son lever och tillfrisknat. De vet att han har gått för att hämta Jesus för att få hjälp. Och de ser förstås att Jesus inte följt med honom. Men det behövdes ju inte. Men fadern får nu berätta varför det inte behövdes att Jesus följde med. Samma stund som febern lämnade pojken hade Jesus sagt. Din son lever. Och fadern får nu komma hem till sin familj och berätta om Jesus. Kanske berättar han hela dialogen som de har haft. Det vore ju underligt om han inte gjorde det. Att Jesus hade sagt till honom, om ni inte får se tecken och under, tror ni inte? Och de får alla anledning att tänka på vad det innebär. Att pojken lever pekar mot Jesus, vem han är. Att han är den som ger liv. Och hela familjen kommer till tro. Ja, Jesus har genom sina ord förberett dem på ett liv i tro, också utan tecken. En tro på honom själv. Kanske skulle de inte se så många fler under. Och även om de gjorde det så måste tron vara rotad i honom som snart kommer att dö för deras synder. Och det som händer då när Jesus blir korsfäst ser inte ut som ett stort under för världen. Det är därför vi inte får gå på det vi ser. Man kan fråga sig hur Johannes har fått veta vad som hände efter att ämbetsmannen lämnade Jesus. Hur han vet hur tjänarna kommer möta honom på vägen. Och sedan att hela familjen kommer till tro. Ja, i detta sista ligger det naturliga svaret. Som troende så kom de att ansluta sig till församlingen. Och där berättade de. Vi läser vidare i Johannes att de som trodde på Jesus snart skulle bli uteslutna ur synagogan. En tro som är beroende av tecken kan i sådana fall vackla. Men Jesus har förberett dem. Det är viktigt varför vi tror på Jesus. Vi får lita på Kristi ord. Och genom dem har vi liv. Det eviga livet och syndernas förlåtelse. Amen.